Hej allihopa! Välkomna till Hälsa för ohälsosamma. Jag heter David Ebrard och jag är läkare och författare och lite allt möjligt annat och leder den här podden där vi pratar om massa olika ämnen. Idag ska vi prata om kost. För ett tag sedan så gick några forskare ut på DN Debatt och skrev ungefär så här. Ett stort antal kostundersökningar visar samstämmigt att de råd om mat som Livsmedelsverket står för och som ofta kallas medelhavsliknande kost leder till en minskad risk för vanliga folkhälsoproblem som hjärt-kärlsjukdom, cancer och demens och ett längre liv. Och enligt de här forskarna så var slutsatsen att man borde märka mat och hälsoböcker som är skrivna av riktiga forskare som hänvisar till riktig forskning så att inte en massa självutnämnda experter skriver böcker och påstår att forskningen visar andra saker än det här. En av de forskarna som skrev debattartikeln är här idag, Maria Alsén, som är medicinedoktor, projektkoordinator vid Karolinska institutet och författare till boken Frisk utan flum. En vetenskaplig väg till bättre hälsa. Det var du, Maria, som var en av dem som skrev på det här uppropet. Och du har blivit lite av en talesperson för det.
Ja, men det här som du läste upp stämmer väl inte riktigt med det som stod i debattartikeln, om jag minns min egen text.
Det var ju väldigt bra. Berätta istället, vad stod i texten?
Det som stod i texten var att vi, för att underlätta för konsumenter, så har vi då ett förslag om att det skulle inrättas en oberoende instans som skulle kunna hjälpa till att granska manus och böcker om man vill som författare eller bokförlag. Så att det skulle kunna finnas ett ställe där man kan lämna in sin bok och sen så skulle man kunna få sig en typ av stämpel då, som svanenmärkning eller ekologiskt eller vad det nu kan vara.
Så det är inte frågan om en censurgranskning?
Utan ett sätt att man som då konsument säger att jag skulle vilja gå och köpa en bok om psykologi. Jag kan inte ämnet så bra. Och då kan jag välja en bok som antingen har den här stämpeln eller en bok som inte har den. Så vet jag att några forskare kanske har granskat innehållet och säger att det här är enligt vad forskningen anser. Vi har inte alltså föreslagit att man ska ändra någon grundlag. Nej, det vill jag vara väldigt tydlig med.
Nej, det sa jag ju inte i och för sig.
Nej, men det finns de som heller kanske har trott det, har kritiserat oss lite grann.
På dem, att det här egentligen bakvägen handlar om då? Eller?
På något sätt, en censur av litteratur skulle vara något annat.
Är det inte lite vanskligt ändå?
Med faktagranskning ser jag inget vanskligt med.
Det är väl så att även andra böcker faktiskt ganska som att det, alltså jag menar att det blir någon svårighet i att komma med nya grejer då.
Ja, på vilket sätt då? För att nya grejer måste vara fel, eller?
Nej, men vad jag menar är att om det skulle vara så att det finns, det är väl ändå så att det är rätt svårt också att värdera forskning mot forskning.
Absolut, och om det man skulle då kunna skriva på ett vetenskapligt sätt, det är ju att säga att det här visar en studie på det här sättet och det här visar en annan studie och kanske också berätta styrkor och svagheter med studierna, så man kan ju presentera ny forskning på ett spännande sätt fast ändå ha en vetenskaplig ton.
Den skulle kunna bli svanenmärkt då, motsvarande.
Precis.
Okay, jag förstår.
Absolut, men så att man inte drar för stora växlar att om man ser på ett cellförsök att någonting botar cancer så kanske man inte kan säga att människor blir friska av det här därför att några celler dog av en viss behandling till exempel. Mm. Så att skilja på det.
Ja, vi har ytterligare några gäster idag. Vi har bland annat Andreas Enfeldt. Du är också läkare. Företrädare dietdoktorn.
Ja, man ska ju gärna säga det på engelska då. Det är ett internationellt företag.
Aha, diet doctor.
Ja, så vi blir alltid lite upprörda när folk säger dietdoktorn. Bara så du vet.
Jag har inte riktigt illa här idag.
Lite hot där.
Felciterar och pratar svenska när jag borde prata engelska och sådär. Du har skrivit boken Matrevolutionen, ät dig frisk med riktig mat. Vad tycker du här om Marias förslag?
Ja, med risk för att diskussionen blir kort så tycker jag det är ett väldigt bra förslag. Man kanske borde gå längre och även faktagranska, säg journalister, säg kanske Livsmedelsverkets råd och så vidare. Jag tycker det är ett bra förslag, men kvalitetsgranskningen, beroende på vem som gör det då, att det blir bra gjort, så tycker jag det är väl utmärkt.
Skulle din bok bli accepterad?
Ja, det skulle vara upp till bevis då, men jag hoppas det. Jag har verkligen gjort mitt bästa för, på den tiden, det är ju en 8 år gammal bok nu, men jag gjorde mitt bästa för att den skulle vara vetenskapligt korrekt, och den har referenser där bak som styrker de huvudsakliga budskapen, och på vår sajt och Diet Doctor nu så gör vi väldigt hårt jobb för att evidensbasera våra huvudsakliga råd och basera dem på vetenskapliga studier, och också gradera styrkan i de studierna och se till att texten då matchar styrkan i bevisen, så att man inte säger att något är bevisat när det inte är det, utan det är en teori. Så att jag tycker det är ett bra förslag.
Ja, och kan Maria, jag tror du att du skulle den genomgå? Har du läst den här boken?
Tyvärr inte, så har jag. Så ja, att jag kan inte uttala mig. Ja, du får jättegärna skicka den, jag ser fram emot det.
Den handlar om LCHF och ketogen kost och sådana här saker.
Den handlar om det, bland annat den handlar om hur, vad som hände när hela världen så att säga gick med på det här fettskrämda tåget på 70- och 80-talet, och man då började tala om att mättat fett är jättefarligt, fett är farligt, kolesterol är farligt, riktig mat är farlig, i princip kött är farligt. Och vad som har hänt sen är en extrem epidemi av fetma och typ 2-diabetes runt om i världen som aldrig tidigare har skådats. Och vad man nu kan se i moderna studier är att just de här kostråden man ger, akta dig för fett, ät mer kolhydrater istället och kanske till och med i viss mån socker istället, leder till sämre viktresultat, leder till sämre effekt på att förebygga och att behandla typ 2-diabetes. Så det är egentligen precis vad man skulle kunna förvänta sig.
Ja, vi ska återkomma lite till det. Men vi har ytterligare en gäst, Jakob Guidol. Du är legitimerad fysioterapeut med en master i sport science, som är inriktning på sport medicine, ska vi säga då, om vi ska hålla oss i engelska, från Lunds universitet. Du är hälsodebattör, och vad tycker du om det som Andreas säger?
Ja, alltså det är två delar. Alltså jag är ju med på... Jag tycker också att det har varit bra med en typ av granskning för att hamna kanske på någon speciell hylla i bokhandeln, eller då få någon typ av markning eller vad som helst. För idag så liksom, du kan ju gå in och kolla topplistorna på Bokus liksom, så är det antivaccinationsböcker liksom, och det är ju fel att ha dem på en faktahylla. Det tror jag alla är överens om. Sen klart det blir det en väldigt glidande skala där liksom, vad ska man kalla etablerat och så här. Jag tycker väl mer att man, om man ska ha den här typen av granskning, så ska det vara på hur man formulerar sig. Jag tycker det ska vara helt okej att säga att jag tror att om man äter den här kosten så kommer man få mindre risk för cancer baserat på det här. Det tycker jag är helt okej, så länge man baserar det på någon typ av fantasi. Men sen är det ju en helt annan sak att säga att du kommer få mindre cancer om du äter så här, för då säger man mer än vad liksom, mycket mer än vad evidensen kan säga. Som vi tar liksom, jag har ju läst Andreas bok här då, Matrevolutionen, och det, jag har ju inget emot kosten LCHF i sig, däremot har jag en hel del emot delar av rörelsen liksom, just kring hur de beter sig kring vetenskap. Så det är ju mycket påstående nu. Andreas bok är mild jämfört med många andra lågkostböcker liksom, vad man påstår och hur man påstår det
och
sådär.
Och vad är det för exempel som man påstår som man inte har belägg för, som man då inte skulle bli, om jag får fortsätta kalla det för svanenmärkt då, eller vi kanske ska säga något annat, morotsmärkt eller gurkmejamärkt.
Ja, kanske man ska formulera om liksom. Där är ju en hypotes som är väldigt stark inom lågkoströrelsen, och den är inte generell, man säger så, men på något sätt att kalorierna inte skulle spela någon roll, att det bara handlar om mängden kolhydrater man äter, hur mycket ens insulin frisätts, och på något vis när man målar upp den bilden så blir ju hela den här världen att om du äter lågkoströrelsekost och inte går ner i vikt, så är det för att du gör någonting fel. Du måste på något sätt äta kolhydrater som du inte redovisar eller inte berättar om eller något sånt här, istället för att bara säga till folk att du äter fortfarande för mycket, du får ju sluta hela grädet i kaffet eller vad det är nu vad som blir den individuella personens liksom problematik. Och där har vi ju ganska gott om evidens idag att det är ju liksom, kalorierna har en väldigt stor roll. Sen bråkar man fortfarande om liksom, hur mycket kan energi behovet förändras beroende på hur man äter, men man vet fortfarande att om det förändras så handlar det liksom om 100 kalorier hit eller dit liksom. Det handlar inte om att du kan äta 4000 kalorier med en diet och 1500 med en diet och hålla samma vikt. Det vet vi att så är det inte, men det är ändå det är en vanlig formulering och den blir liksom fel när man vänder på det. Så det är väl liksom en sån sak som jag skulle kunna säga att skulle man enligt mina preferenser då, vill man hamna på den här hyllan eller få den här stämpeln och sånt, så får man liksom man kan ju fortfarande säga att jag tror att det är så här, men då får man skriva att det finns ingen evidens för det idag.
Så om man skriver sådana här saker som att du äter 5000 kalorier varje dag och bara äter fett, så går du ändå ner i vikt. Det skulle inte hamna på den hyllan. Vad säger du, Andreas, om det är Jakob?
Ja, men jag håller med Jakob i princip om detta. Det finns väl förenklade svartvita bilder inom alla områden och även när det gäller lågkolhydrat kost. Jag tror att det, precis som Jakob säger, att visst spelar det roll om man får i sig jättemycket fett som man inte har behov av. Då kommer man att bromsa en eventuell viktminskning. Till exempel brukade jag dricka en hel del grädde i kaffet utan större anledning än att det var gott. Och när jag slutade med det så gick jag ner några kilo. Det var rätt intressant. Jag tror också att Jakob har rätt att visst spelar kalorier roll. Och det som är väldigt intressant är att det har kommit vetenskap nu som visar att systematiska genomgångar av alla randomiserade studier till exempel, som visar då att om man äter ketogen lågkolhydrat kost så minskar aptiten. Man vill äta mindre, man blir mätt på mindre kalorier. Vilket gör då att man kan tänka sig att folk spontant äter mindre. Vilket kanske är en anledning till att det fungerar så bra i studier, trots att man ofta då inte ger råd om att räkna kalorier utan bara begränsa kolhydraterna. Utöver det så finns det också ett par intressanta studier, inklusive en från British Medical Journal förra året, som visar att personer som äter lågkolhydratkost under vissa omständigheter, åtminstone när de då försöker hålla en ny lägre vikt, faktiskt bränner fler kalorier på lågkolhydratkost. 200-500 kalorier extra per dag visade den här studien.
Men den studien du pratar om nu, den tror jag, var inte det så att de personerna faktiskt hade en större andel muskelmassa och därför brände mer?
Det var ju en randomiserad studie, så att man har tagit en grupp människor och delat upp dem i olika.
Just det, fast när man tittar på grupperna så var de inte helt likvärdiga, om jag minns
rätt. Ja, de är uppdelade enligt slumpens alla regler.
Ja, just det, fast ändå så skilde ju grupperna åt i muskelmassa.
Och den är publicerad i British Medical Journal. Men man kan alltid hitta någonting att anmärka på, visst är det så. Men det är en enormt stor skillnad vi talar om.
Okay, men du som du förespråkar medelhavskost med det forskningsläge vi är idag. Vad säger du om Andreas och ketogenkost? Och
alltså, allting som kan få personer att nå normalvikt är ju positivt. Och det kan man göra på många olika sätt. Man kan ju, alltså, äter man mindre än man gör av med, så kommer man ju gå ner i vikt. Och det är ju positivt om man har en övervikt. För övervikt och fetma är ju väldigt korrelerat till olika typer av sjukdomar. Typ 2 diabetes, cancer och hjärtsjukdom och så vidare. Så att hittar man någonting som funkar för en själv, absolut. Det är ju jättebra. Sen får vi ju inte glömma kroppens funktioner, fysiologin. Vi måste ha i oss alla vitaminer, alla mineraler, fettsyror och aminosyror från proteiner. Annars så dör vi till slut. Och det är ju det viktiga. Se till att man får i sig allt man behöver. Och
det är intressant bara att du nämner inte kolhydrater, vilket är helt korrekt. Man behöver inte äta kolhydrater nödvändigtvis.
Nej, man dör inte utan kolhydrater.
Man kan leva utan dem, definitivt. Även om de är goda ofta.
Ja, och sen så är väl kanske det som man missar om man utesluter kolhydrater, är att man missar de jätteviktiga kostfibrerna. Och det är ju onödigt.
Och det är bakgrunden till Livsmedelsverket som då rekommenderar att man äter kolhydrater.
Ja, de rekommenderar att man äter de här långsamma kolhydraterna och får i sig väldigt mycket fibrer. För det är en stor fördel för tarmarna.
Du verkar inte så taggad mot Andreas ändå, men någon slags olika uppfattning i den här frågan.
Måste vi ju ha?
Nej, det måste ni inte ha. Nej, men det här är ju intressant. Därför att, jag menar, om det nu säger, ja, den här märkningen, om vi återgår till den. Då skulle Andreas bok, som ju är byggd på forskning, passera. Det har vi redan sagt att det skulle den kanske, göra, eller?
Ja, som Andreas skriver så här, jag tror så här, absolut. Men sen så kan man ju också tycka att det är intressant om man säger att, om Andreas, nu vet ju inte exakt vad Andreas står för. Mm. Men om Andreas säger så här, mättat fett är jättebra, då kan man ju också bära med sig att Livsmedelsverket och Världshälsoorganisationen håller inte med. Och det kan ju vara en intressant fundering.
Men den bygger på forskning.
Jag skulle säga att det är en väldigt mossig gammal uppfattning att det skulle vara jättefarligt. Däremot skulle jag inte säga att det är jättebra. Jag skulle säga att modern vetenskap talar för att det verkar mer eller mindre neutralt.
Men är det här bra kost eller inte?
Vilken av dem?
Ketogenkost.
Jag skulle säga att det är en väldigt bra kost för, jag vill bara lägga till, att för specifika personer där det är visat vetenskapligt att det har god effekt. Och det handlar ju om personer som har till exempel fetma, typ 2 diabetes, högt blodtryck.
Det som och det här är forskningsbaserat?
Metabolat syndrom, absolut. Oh, ja.
I det finns ju
dussintals randomiserade kontrollerade studier. Det är ju den högsta klassens koststudier man kan göra.
Mm. Och Jakob, vad säger du?
Det svåra blir ju när vi pratar, alltså, om man ska börja prata långsiktiga effekter. Liksom, vad har det här effekt på 10 år? Det kan vi liksom inte få svar på. För att det finns knappt människor som har ätit den kosten i 10 år. Och framförallt så har de inte varit med i någon studie där vi har följt dem i 10 år. Och tittar vi på den här vanliga epidemiologin så är det alldeles för få människor som äter en ketogenkost. Så långsiktigt vet man ju inte. Men däremot vet man ju, precis som Andreas påpekar här, att tar en person som är metabolt sjuk med väldigt dålig liksom, blodsockerkontroll, kanske haft diabetes typ 2 en längre tid, då kan de ju i alla fall förbättra hälsomarkörerna ganska markant om de är beredda att följa den där dieten.
Men det låter ju så, väldigt positivt. Även om det är ju, menar, man kan ju inte ha, man kan ju inte veta om det inte har gjorts i 10 år. Men... Mm.
Och det som också är värt att notera här är ju frågan om en frisk person. Blir den friskare av att äta ketogendiet? Eller är det här en diet som skulle rekommenderas till de som faktiskt inte är friska och har metabolt syndrom, typ 2 diabetes till exempel? Och där blir det ju ganska ofta, tycker jag, att man stöter på att man översätter patologier, alltså sjukdomar, till fysiologin, till friska personer. Så att äta antiinflammatorisk kost, som ju faktiskt inte är liksom belagt ännu, har jag ingen inflammation i kroppen, är det då bättre? Och men här hamnar vi liksom hela tiden, vi översätter.
Mm. Jag kan hålla med, men det finns inga studier mig vetligen gjorda på ketogenkost på friska, normalviktiga människor utan några hälsoproblem. Varför skulle de mäta så? Jag vet inte, det kanske är helt onödigt.
Men nu har vi pratat mycket om ketogenkost och bara för lyssnarna här, så här lite sent om
sig. Vi byter ämnen.
Nej, men vad är det? Vad innebär det här rent? Alltså bara så att alla förstår, vad är det som du förespråkar i de här sammanhangen?
För rätt personer som vill själva göra det. Absolut, det handlar ju om en lågkolhydratkost där man äter väldigt lite kolhydrater. Det handlar ju då om att äta mindre socker, mindre mjöl, alltså bröd och pasta och ris, potatis, den typen av saker. Istället kanske man äter en hel del kött, fisk, ägg, gott om grönsaker, kanske naturliga fettkällor som smör eller olivolja eller avokado eller vad det nu kan vara. Egentligen bara undviker man kolhydrater, och gör man det tillräckligt mycket då bildas ämnen i kroppen som heter ketoner, vilket är en slags energimolekyl som ersätter då blodsockret som bränsle till exempelvis hjärnan och bildas från fett, så att kroppen med andra ord bränner väldigt mycket fett. Även hjärnan förbränner fett indirekt då via de här ketonerna, och det har visat i studier att det har vissa positiva effekter inklusive för viktminskning då. Vilket väl är anledningen till att det har varit så väldigt populärt och på tapeten gång på gång under egentligen 150 års tid, inklusive då Atkins-kost på 90-talet och så vidare och så vidare. Det finns hur många exempel som helst egentligen.
Och det jag skulle vilja bara flika in här, att kroppen bränner ju alltid fett. Vi som sitter och i vila här, tittar man i fysiologiböckerna, jag som undervisar i... Ja, du har sett fysiologi i 20 år snart. Då kan man ju se att variera lite grann såklart. Men ungefär 85% av all energi vi bränner nu kommer från fett. Så att det är ju inte så att fettförbränningen inte används i normala fall. För oss som, för mig, som äter kolhydrater.
Men någon slags skillnad är det ni
säger? Ja, det är ju en skillnad på i gradtal då, om man bränner större andel fett. Och jag skulle också säga att... fördelningen fett eller kolhydrater man förbränner beror ju helt på vad man äter. Så man förbränner ju samma sak som man äter om man är viktstabil. Så äter man 55% kolhydrater till exempel, så kommer man att bränna ganska mer än hälften.
Inte om du tittar i fysiologiböckerna, för att det är ju, kolhydraterna kommer ju, om vi äter ett överskott av energi, oavsett om det kommer från protein, kolhydrater eller fett, så kommer det byggas om i levern till fett och lagras i fettväven, och den kommer vi sedan använda oss av i vila.
Så vad du säger, 85%. Men då spelar det ingen roll?
Nej. Vad du äter spelar ingen roll, för vi har inga proteinlager i kroppen. Och kolhydrater kan vi lagra i skelettmuskler, alltså våra viljestyrda muskler och i levern, men det är de förråden är begränsade, för det blir för så tungt annars. Och resten byggs om till fett. Så att fettförbränningen kommer alltid finnas, och vi kommer gå på största delen fett i vila.
Ja, intressant uttalande. Jag är såklart med på att vi alltid bränner fett. Självklart gör vi det i varierande grad. Jag skulle också säga att vi förbränner det vi äter.
Kolhydrater, det du äter kommer ju byggas om till fett i kroppen.
Nej, kolhydrater kan ju lagras i levern, som du säger, i muskulatur.
400 gram i muskler.
Och det är tillräckligt för att
Fast det är musklerna.
Till exempel klara ett nära på ett maratonlopp. Nej, men
just
några
det, fast de kolhydraterna som ligger i musklerna kan ju inte frisättas till blodet, utan de kan bara användas vid muskelarbete. Aha. Så det är bara leverns.
Ja, intressant. Vi kanske får diskutera de detaljerna senare. Jag tror att...
Fast det är läroboksiffror.
Ja, men om käkar du kolhydrater så räcker ju, om du äter en ganska kolhydrattung kost, säg 50% eller mer, så kommer det normalt sett att räcka gott och väl till din nästa måltid om den är, säg, 3, 4, 5 timmar senare. Vi kan ju höra vad Jakob säger, han är expert.
Ja, vad säger du Jakob om det här?
Ja, alltså man kan ju mäta det här, liksom, man kan ju mäta på, om man mäter inandningsluften och utandningsluften så kan man säga ungefär hur mycket av det man använder och förbrukar som är liksom fett och hur mycket som är kolhydrater. Och det här med 85%, det är ju om du är, man säger, ett fastande tillstånd. Äter du kolhydrater vid måltid nu så kommer du förbruka mer kolhydrater tiden efter. Så det är en ganska liten andel vid energibalans av kolhydraterna som blir till fett. Skulle du däremot äta för mycket så blir kolhydraterna till fett till större andel. Men framförallt så kroppen använder liksom, den prioriterar kolhydrater om det finns kolhydrater att använda den. För att det är energikostsamt att göra om kolhydrater till fett. Det är lite av slöseri för kroppen, den vill ju spara på energi. Så äter man mycket kolhydrater så förbrukar man mer kolhydrater i genomsnitt det dygnet. Liksom.
Så du ger Andreas rätt då?
Jag ger Jakob rätt i alla fall.
Ja.
Och jag säger så här, det beror på om vi talar i vila, efter måltid eller innan måltid.
Men det verkar ändå vara väldigt oklart vad som är egentligen vetenskapligt bevisat. Och det tycker jag som inte sysslar med kost men som sysslar med läkekonst och läser studier. Och så här, det är ju ofta inom min bransch väldigt olika vad man då... Vissa pratar om motion och andra pratar om andra saker för psykiska måendet etc. Och så här. Men jag tänker så här... Det finns ju en massa olika böcker med olika förslag på vilken kost man ska äta. Jag sitter faktiskt här, det här är ju radio då, så att lyssnarna kan inte se att jag sitter här med en massa olika böcker. Men jag tänkte testa er här, vilka ni då, om vi nu säger att vi har en sån här morotsmärkning, kimchi-märkning kanske. Mm-hmm. Så vilka skulle då placeras på den bevisade hyllan, nu med reservation för att ni kanske inte har läst de här böckerna,
precis,
men försök i alla fall.
Det var bra att läsa först.
Det är väldigt svårt här.
Ja, ni kan ha läst om dem i alla fall. Det finns en bok, en storsäljande bok om fermenterad mat, och det kan få dig att må bättre. Den heter Kimchi och kombucha av Suki Choi. Vad tror ni om den?
Ja, efter att ha hört hur den har blivit granskad, jag har inte läst boken själv, vi har bläddrat lite i den bara, så är det väl lite varningstriangel på den boken.
Så det finns egentligen inget belägg för det som de säger då? Det är slutsatsen då, utifrån vad du har läst.
Jag har inte läst boken.
Nej. Jag har inte heller läst boken, men det är säkert fint med fermenterad kost. Jag tror bara inte kanske att det har några mirakulösa effekter.
Ja, jag kan ju säga att jag har ju läst den.
Äntligen någon som har läst
boken.
Ja,
precis. Jag läser mycket sådana böcker. Ja, men alltså, jag tycker ju att det här med att säga, ska den... Den hade ju inte gått igenom en granskning som den är formulerad nu, som den är skriven nu. Sen kostråden i sig som ges där, det är ju betydligt bättre mat än vad människor äter i genomsnitt idag. Vilket, om man ska vara ärlig, är väldigt, väldigt låg ribba att komma över. Men det är ju formuleringarna i böckerna jag tycker är problemet.
Vi tar nästa bok.
Måste formulera
nästan,
bättre.
Nästan all mat är bättre än det som är som standard västerländsk
kost. Så i själva
verket
så då skulle man kunna...
Om du slutar äta snabbmat och börjar äta vad som helst annat så är det nästan en bra idé.
Jag tror jag ska skriva en bok om det. Sluta äta
problemen är ju sällan...
jättekort. Den är bara 2 sidor.
Men det är inte så.
Och vi går vidare. Hälsorevolutionen av Maria Borelius. Den har sålt 100 000 böcker och översatt i en massa... olika, ja. Hälsorevolutionen, vägen till en antiinflammatorisk livsstil. Vad säger ni om den? Är det något ni känner till?
Jag har läst den. Och just det här med det här antiinflammatoriska, det, som jag har förstått det så finns det ju inte ett sätt att mäta inflammation riktigt på ett vettigt sätt. Ja, man kan ju mäta med liksom vanliga blodvärden, men frågan är då en frisk person, är den inflammerad? Och kan man då tala om en antiinflammatorisk effekt hos en frisk individ. Så att där har vi stött på ett problem. Det står i boken att gluten är väldigt farligt. Och det är ju inte riktigt så om man inte har sjukdomen celiaki. Då bör man ju undvika gluten.
För det har ju spritt sig överallt att folk undviker gluten som inte har celiaki.
Just
så att
det.
Säga.
Och det är lite, kanske lite synd. Och det kanske det är varningar för socker väldigt mycket. Och socker är ju, i sig är ju inte, alltså det är inte nyttigt att äta för mycket socker, för man kan dra på sig en övervikt.
Det är väl jättebra att varna lite för socker i
allmänhet, att det är
sannolikt mycket mer än vad vi mår bra av. Plus att det leder också via den här belöningseffekten, att det smakar så himla gott, så leder det gärna till att man får i sig
just
mer.
Just för cyklar du Tour de France så kommer det inte
men
göra
den här
så
skulle inte skillnad, inte ge, den här skulle
det är
inte
alla
klara.
Som cyklar Tour de France varje dag. Så att jag tror för de 99,9% i västvärlden skulle det vara jättebra att äta mindre socker.
Absolut. Så här har vi, förlåt, här har vi ett problem. Den här boken skulle ju inte passera någon granskning. Den skulle inte bli morotsmärkt.
Nej, men då kanske men man skulle, den skulle kunna bli. Det kanske det skulle kunna bli, därför att den är ju skriven som, ganska försiktigt. Men i slutet så står det att gluten orsakar inflammation. Och det kanske man inte kan säga för en frisk individ. Så att,
ja, men då är ju frågan, var går gränsen? Hur mycket man blaj kanske, får man skriva
man kanske
egentligen?
Kan ha en kontakt med den som granskar boken också. Man har en faktagranskare som kanske kan säga att så här kan man rätta till och skriva.
Alltså, och då får ni märkningen så att säga.
Det är bara ett förslag från vår sida. Jag vet inte hur det skulle gå till.
Nej. Man kan ju säga att gluten orsakar inflammation hos åtminstone vissa då. Och alla vet ju inte att de är glutenintoleranta. Så att det är inte helt fel i alla fall.
Ja, det du menar, Andreas.
Det kan vara rätt för vissa.
Har du celiaki så orsakar det inflammation.
Ja, och en del har det utan att veta om det. Det är inte helt ovanligt.
Nej, det är inte en helt ovanlig sjukdom. Men det är ändå väldigt vilseledande.
Ja.
Det är ju formuleringarna igen. Du hittar ju ingen bok, eller du kan säkert hitta någon som ger kostråd som skulle vara dåliga. Rent ut sagt, jag vet att det fanns någon The Drunk Diet som var någon gammal turnerare rockartist som hade gått ner i vikt med alkohol. Det är kanske inget att tipsa om, men annars är det är inte råden i sig som är fel. Nej. Det är motiveringen till det. Det är precis. Bara att kolla de här som hittar på förklaringar liksom, att det har att göra med blodgrupp. Ja. Eller att det har med pH att göra, sådana bitar. Alla rekommenderar ju ändå liksom, ja men du ska äta mindre godis, läsk, snacks, kakor, pizza, hamburgare. Alltså det
mesta är ju faktiskt håller ju med Livsmedelsverkets rekommendationer av de här böckerna.
De flesta böcker är egentligen
ganska lika.
Alltså, det är ju vad man säger om det.
Jag håller med om det.
Men många av dem är ju faktiskt ät mer grönsaker,
om det nu är så, vad är då problemet?
Det är ju som Jakob sa, varför ska liksom, teorin bakom inte hålla?
Nej, men så är det ju i massa andra sammanhang också. Men det innebär inte att vi måste märka det som håller, så att säga. Alltså, jag bara frågar här. Om vi nu säger, ja, de här böckerna, de äter förmodligen, de som följer de här böckerna äter förmodligen klart bättre än genomsnittssvensken. Så är det
väl jättebra.
Ett problem?
Jag skulle vilja föra upp ett annat större problem, tror jag. För jag menar, vissa personer läser ju många sådana här böcker, men många, många fler läser ju hälsojournalister i tidskrifter som ofta bara kanske följer någon pressrelease eller något sånt där, och så skriver de om någon observationell studie, någon sån statistisk bearbetning där man har tittat på hur folk äter och vad som händer för dem. Det är ju extremt billig och enkel vetenskap, men tyvärr så är det nästan alltid fel det den visar. Vilket betyder att de här rapporterna om att det ena eller det andra leder till cancer eller vad det nu kan vara är kanske fel 80% av gångerna, men i tidningarna låter det som att det här är nu bevisat enligt en ny studie och här har vi en professor som säger det. Så det tycker jag egentligen är ett större problem än
några
böcker. Så
ska vi märka hälsotidningar också?
Ja, men det borde ju vara så att hälsojournalister borde få en utbildning i olika typer av vetenskap. För de här billiga studierna som kommer hela tiden, varenda vecka, bevisar ingenting, men i tidningarna låter det som det. Och så blir alla förvirrade och så tror de att vetenskap kommer inte lita på. För ena dagen säger de att kaffe är farligt och nästa dag säger de att det är bra. Och så tappar alla respekten för hela vetenskapen. Mm. Så varför inte en obligatorisk kurs för hälsojournalister och sen någon som granskar att de
Men det här låter det. Som den här faktagranskaren som man då fått pengar från staten för Sveriges Television och Svenska Dagbladet och DN. De ska då faktagranska så det inte blir en massa fake news hela tiden. Jag tycker det där är lite... Vad är fake news?
Och så kanske en oberoende vetenskapligt... påläst granskare av Livsmedelsverket också, så att de inte bara kan köra vidare på det de har gjort i 30 år.
Då kommer vi tillbaka till det där. Forskningssamhället är ju sådant att det kommer studier som visar en sak och så ska man replikera det och så visar det motsatsen. Och så ser ju forskning ut. Det blir ju väldigt svårt.
Invända att det beror på vilken typ av studie man gör. Om man gör den här typen av enkla, billiga undersökningar som då är bara statistik, så är det ju så att de kommer visa höger, vänster, uppåt, neråt och liksom olika varje vecka av året. Därför att de inte bevisar något till att börja med. Man kan inte lita på den typen av studier. Så att om man bara vet om det från början, att det här är bara en svag ledtråd, att vi ska inte dra några större växlar på det, då kommer man undan det.
Och därför det måste vi titta på stora genomgångar.
Du kan göra stora genomgångar av samma typ av skräpstudier, leder tyvärr inte till någon större kunskap, utan vad som behövs är ju riktigt stora, dyra, experimentella studier, alltså randomiserade interventionsstudier, alltså att man tar en stor grupp människor
för att förklara. Randomiserade studier?
Så här, man tar en stor grupp människor och sen med slumpens hjälp delar man upp den gruppen i två.
Random alltså.
Random, slump. Så. Och vad som är poängen med det är att då har du en rättvis jämförelse mellan två likadana grupper. Och sen gör du så att du ändrar någonting för den ena gruppen, säger att de äter mindre socker. Och den andra gruppen fortsätter som vanligt, och så kan du följa dem och se.
Just det.
Och då har du en rättvis jämförelse mellan två grupper där den enda skillnaden är att den ena gruppen åt mindre socker till exempel. Det är bra vetenskap. Då kan man bevisa någonting.
Jag håller med om att det är så en studie ska gå till, men man kan ju problematisera det, för det finns ju en massa faktorer som du inte vet om. Och confounding-faktorer som innebär alltså saker som blurrar bilden. Till exempel så fick man för några år sedan att det var farligt att dricka kaffe för man fick bukspottkörtelcancer, men man hade inte tagit hänsyn till att de som drack kaffe rökte mer till exempel. Ja. Vi har lite fler böcker som ni får fundera lite över. Happy Food av vetenskapsjournalisten på Svenska Dagbladet Henrik Ennart. Han menar då att för mycket socker bidrar till depressioner. Och skulle man ändra kosten så kan man då påverka så att vi får mindre depressioner. Vad säger ni om det?
Det är väldigt starkt uttalande. Så när han skrev det här så hade han ju han fick göra reklam för sin bok i Svenska Dagbladet, och då skrev han liksom att det var bevisat att socker leder till depression. Och det som fanns då, det var en kohortstudie, alltså epidemiologiobservation, precis det som Andreas pratade om här.
Förklara kohortstudie och epidemiologi.
Det är egentligen att man bara frågar folk hur mycket de äter av olika saker.
Och vad är en kohort?
Det är en stor grupp människor, 20, 30, 40, 50 000, ibland ännu mer. Och så frågar man dem hur de äter, och då får de bara skriva på sånt här formulär. Typ. Så du får väldigt dålig data där redan från början. Alltså det blir väldigt oprecist. Alltså man har ju inte koll på vad man äter. Du vet ju inte vad du åt förra veckan, och så inte hur stora mängder. Och du vet, köpte man på restaurang så vet man inte vad det innehöll och såna här saker. Men ändå ska man då liksom skatta. Och sen gjorde de en väldigt massa signifikanstest, och så fann de att endast hos männen så var det lite högre risk för depression om de åt mer socker. Och det här körde han då på stora växlar och påstod att det var bevisat att socker gav depression. Och där har vi ju grejen att alltså det är ju inte studerat. Vi har inte interventionsstudier på det. Vi har inte ens bättre såna här kohortstudier då. Nej. Så vi vet inte. Och då ska ju formuleringen vara: jag tror att det kan vara så här, men där finns inget bra stöd för det idag, men här är denna observationsstudien. Då är man liksom korrekt. Istället så säger de det här: socker ger depression. Och då blir det liksom, du sa det här liksom, vad är problemet med att när alla ger bättre kostråd och alltid kosten blir ju bättre. Det är säkert bra, jag har inte tittat igenom receptdelen i annars bok, jag bara bläddrat i det andra. Det är säkert bra råd, men
det är fel.
Folk blir rädda för socker. Folk tror liksom att
socker är farligt.
Ja, precis. Att de inte ska äta en kanelbulle när de är på kalas. Och personer som har depression kan känna sig dömda av andra. Att ja, men det är bara för att du druckit så mycket läsk. Eller vad som helst.
Andreas, vad säger du?
Jag håller med Jakob. Det här är ju precis den typen av billig, dålig vetenskap som inte bevisar någonting. Och då ska man inte låtsas att den gör det heller. Faktiskt.
Och den fick som sagt, som Maria sa, extremt mycket kritik från psykiatrin. Min kollega Christian Ryck som är professor.
Däremot säkert tror jag att det är bra att äta mindre socker, men jag menar, folk som äter mycket socker, om de har mer depressioner i vissa fall, så har du ingen aning om varför. Det kan ju vara tvärtom, att de äter socker för att bli lite gladare igen när de mår så dåligt, till exempel.
Ja, det är ju också en fråga som vi har tagit upp flera gånger tidigare i podden, det här med korrelation och orsak, alltså kausalitet kontra korrelation. Men det kan finnas en, det är ju självklart att personer som mår dåligt kanske tröstäter eller så här, så att man vet inte riktigt vad som är orsaken.
Nej, men det är det. Den här typen av studier så vet man aldrig vad som är orsaken.
Nej, och, så är det. Ja. Stig Bengmark då, som har skrivit en bok som heter Välj hälsa. Han menar att forskning visar att mycket grönsaker, inga mejeriprodukter eller mjöl är bäst för kroppen. Maria?
Jaha.
Du har inte läst boken kanske?
Jag har inte läst boken. Men det låter som att så kanske man inte riktigt kan säga om det är så han har skrivit.
Ja, det här var en väldigt kort sammanfattning, ja. Så jag kan inte gå god för exakt vad han har skrivit.
Nej, men alltså bäst för kroppen. Vi måste komma tillbaka till vad behöver kroppen? Kroppen behöver vitaminer, mineraler, kostfibrer. Den behöver liksom alla byggstenar för att kunna bygga upp sig. Kolhydrater är ju bra om man vill kunna utföra muskelarbete och kanske också någonting som många mår bra av. Så det får stå för honom.
Okay. Mm. Det är debattartikel, det är ju den som egentligen är utgångspunkten här. Yeah. Det är inte alla som hållit med. En annan forskare här, Ann Fernholm, som är fildoktor i molekylär bioteknik. Mm. Hon skrev så här, om jag inte har fått det fel för mig. Debattartikeln genomsyras av den avoga och ibland arroganta inställning som vetenskapssamhället har haft under decennier mot att kosten kan få människor att bli friskare. En inställning som hindrar en vetenskaplig utveckling. Vad säger? Det var rätt hårda ord.
Det är rätt hårda ord, och det Ann kritiserade, det är ju kostråden som de var liksom på 70-80-talet. Och lämnade egentligen, hon kommenterade faktiskt inte frågan, alltså vårat förslag i sin replik alls. Utan tyckte att man borde lyssna mer på vad människor berättar om sin hälsa och att kostråden var dåliga förr.
Problemet är väl att kostråden är ungefär nästan lika dåliga nu som de var på 70-80-talet. De är nästan oförändrade, det har inte hänt något större precis. På de stora delarna av det. Att man till exempel ska äta nyckelhålsmärkt, vilket innebär mindre fett och mindre mättat fett, trots att stora genomgångar visar att det här sannolikt har obetydlig, om ens någon effekt.
Fast ändå är det ju så att stora genomgångar som både Världshälsoorganisationen har gjort och alltså NNR, expertgruppen i Norden, har ju ändå sagt att det mättade fettet behöver vi inte alls för att överleva. Det är precis som kolhydrater.
Fast vi behöver i ärlighetens namn.
Men ändå säger de att äta mindre mättat fett men 55% kolhydrater, trots att vi behöver lika lite av vardera. Vi behöver ingenting.
Och det är för att vi ska kunna få i oss kostfiber och kunna liksom prestera. Ja.
Men i ärlighetens namn, vi behöver vissa linolsyra och linolensyra. Precis. Men det är ju pyttedoser.
Vi behöver de omättade fettarna för att överleva.
Pyttedoser. I övrigt spelar det ingen roll.
Ja, men det som stämmer med Livsmedelsverket, jag tror att de har många bra saker i sina kostråd, men vissa stora drag som de bara lever kvar som någon slags...
Fast vi ska inte glömma att det Livsmedelsverket presenterar är samma som Världshälsoorganisationen. Så att det är liksom inte några, det är inte Livsmedelsverket som en liten organisation som har presenterat här, utan
det här är ju någonting som kom först i USA och sen har spritt sig runt om i hela världen som någon slags dogm, och det har ju en perfekt... Nu pratar vi korrelation igen förstås, men det finns vetenskap som talar för att det verkligen är orsakssamband i det här fallet. Det här är vad som kom precis innan epidemierna av fetma och diabetes satt igång. Och vetenskapliga studier visar att det funkar sämre för att behandla fetma och diabetes. Så det kan vara ett orsakssamband där. Så att jag tycker att det finns ett skäl att tänka om och tänka nytt. Så att bara för att alla säger så... Så behöver det inte vara bra, därför att det här problemet finns runt om i hela världen. Vi har jätteproblem med fetma och diabetes som inte fanns på 60-70-talet.
Och då är frågan så här, följer folk kostråden? Så det behöver inte vara så att kostråden är dåliga om det är så att folk inte följer dem.
Men kan det inte vara så att kostråden är dåliga?
Det låter för mig som en ursäkt att vi inte tittar på det här problemet när vetenskapliga studier visar att det finns ett samband och sen finns det dessutom en fruktansvärd korrelation som inte går att... Liksom,
och jag kan säga, jag har ju inte läst alla studier som ligger bakom, men det är ju genomgått av många hundratusentals eller kanske hundra eller tusentals experter. Jag har inte på fötterna att säga att
inte... Ja, men sa man inte det när Copernicus och Galileo verkade också att det här, så här är jorden.
Det finns massor, hundratals, tusentals experter som säger att det här är blaj också, men så sitter det liksom en expertgrupp då på Livsmedelsverket som där alla är 60 plus och de säger samma sak som de sa för 30 år sedan. Så är det tyvärr.
Vi ska försöka avrunda här. Det har varit mycket spännande hittills. Jag var inne på Copernicus här. Är det så? Andreas låter som att ja, men världen går framåt och man måste följa den, och du menar att det är gammeldags?
Absolut, ja, det är en, ja, ett paradigmskifte eller vad man ska säga på gången med den här gamla rädslan för fett, och fokuset på fett är på väg ut. Det är väldigt tydligt, därför att vetenskapen stöder inte det, den har aldrig stött det på något vettigt sätt, och det som är på väg in egentligen istället är en insikt att socker i större mängd är dåligt, raffinerade kolhydrater och snabbmat och skräpmat är dåligt, men riktig mat är bra. Och ska man då gå ner i vikt eller behandla sin typ 2-diabetes med kost, så är det nog sannolikt mindre kolhydrater som är effektivast. Det tror jag är framtiden, helt klart.
Man kan ju vända lite på det också där, ja precis. Alla böckerna du har tagit upp som exempel, det har ju varit, man säger, topplistan just nu i Sverige. Och alla de böckerna har i princip samma tema. Det är liksom, det ska vara mycket frukt och grönsaker, det ska vara mycket mindre kött, det ska vara bra för tarmbakterierna, det ska vara antiinflammatoriskt, mycket antioxidanter, gärna någon sån här gurkmeja och såna grejer i det. Och det är ju inte LCHF, man säger. Så det är när Andreas pratar trender, så är han väl med i USA där det liksom ketokosten har den stora rollen. Så man ska väl inte säga att det är så. Tar du Stig Bengmark, så han är ju väldigt lågfett, nästan inget, alltså egentligen vegant, men nästan inget kött alls, ingen mjölk och mejeriprodukterna då heller. Så det är ju inte alls så att man ska inte titta på dietböckerna och säga vad liksom forskningen pekar åt.
Jag håller med, Jacob. Jag pratar egentligen inte om med de tillfälliga dietbokstrenderna i Sverige, utan jag pratar om de stora dragen i världen.
Ja, just det. Och
där kan man ju säga...
Förlåt, Jacob, du ska få komma till tal. Men det är ju egentligen två paralleller. Vi skulle kunna ha ett avsnitt till om, för vi har knappt touchat det här med antiinflammatorisk mat och vetenskapligheten bakom det, utan pratat mest LCHF och ketogenkost och såna här saker. Mm. Men den här märkningen då, det verkade som alla var rätt överens om att det kunde vara en ganska bra idé. Det hade jag kanske inte riktigt räknat med.
Underbart.
Alltså det är ju hur man gör den. Jag tycker man måste tillåta väldigt mycket, men man ska inte tillåta formuleringar som där man säger saker som fakta när det inte är fakta. Sen tycker jag absolut det ska finnas böcker om antiinflammatorisk kost, det ska finnas lågkolhydratkost, det ska finnas stenålders vegankost. Allt det ska liksom klara sig in på listan utav problem, tycker jag. Det ska inte vara dietrådet som ges i slutändan som avgör om den vetenskapen, för vi har ju liksom, där finns ju publicerade artiklar om att antiinflammatorisk kost är alltså vetenskapliga då. Det finns ju mängder med lågkolhydratkost sen det blev poppis i USA runt 00-talet, så har det kommit mycket. Så allt det här finns ju även i den vetenskapliga litteraturen, det är bara att man ska förhålla sig mer ärligt till den. Och sen så tycker jag att det hade ju sållat bort det som är allra värst, liksom det här antivaccination som väger in det och som påstår att du liksom får autism om du äter gluten och såna här grejer. Det är de grejerna som är illa, tycker jag, att det blandas med faktaböckerna. Sen, det är alltid svårt att dra en linje. Det kommer ju bli någon bok som hamnas som godkänd som är på gränsen, och så kommer det någon som blir icke-godkänd som också är på gränsen. Men för konsumenten så hade det definitivt varit mycket bättre om det har varit i alla fall någon gräns, någon indelning, så att de värsta böckerna inte är med där. Liksom.
Jag kan bara hålla med.
Du kan bara hålla med. Mm. Så du är fortsatt för det här. Alla verkar vara för att man ska ha den här. Jag är ju lite skeptisk alltså till den här typen av, som jag uppfattar lite paternalistiska. Men jag förstår att det inte är det som är tanken.
Mm. Men så länge alla kan publicera sin bok med eller utan en faktagranskningsstämpel eller svanenstämpel, vad det nu ska vara. Mm. Och sen beror det mycket på hur det görs, förstås. Precis som Jacob säger, att det ska handla om vetenskap, inte om liksom att ha rätt åsikter och följa liksom konventioner, utan mer att det är vetenskapligt grundat, punkt.
Ja, men om det är kassvetenskap då? Jag hänvisar till den här studien och så säger du, det här är en usel studie. Men du har ändå hänvisat till den.
Ja, då är det väl upp till den här granskande enheten, personen då, att ha en koll på att det här är en studie som kan bevisa det som påstås, eller så är det inte alls det.
Ja, men är det inte så att det är det vi har forskningssamhället till? Vi har peer review-granskade artiklar, det vill säga de är granskade på det sätt som ni beskriver. Mm. Alltså om du publicerar det i en forskningstidskrift så är det så. Men är det inte lite väl att dra det här till populärböckerna? Alltså jag gillar ju att folk läser det som stämmer och inte det som är fel. Men är det inte det...
Men sen vetenskaplig kvalitetsstämpel bara. Men du kommer ju fortfarande kunna publicera din bok, som jag förstår, och ställa den i bokhandeln.
Så lyder förslaget.
Så lyder förslaget, ja.
Och det är inte så att vi vill föreslå att folk inte ska få skriva, utan det ska man verkligen få göra. Men man kanske ska försöka
hålla
sig. Men
helst ska folk inte läsa det.
Alltså jag tycker folk ska få veta vad de läser. Alltså jag tycker, källkritik är ju populärt idag, men ska du verkligen kunna vara källkritisk inom ett ämne, så behöver du ju själv lite grundkunskap, och du behöver liksom ha någonting att stå på och utgå ifrån. Och det är väldigt många människor som inte har det, och så ger de sig på nutrition, och då kan man hamna väldigt snett idag om du bara köper boken efter liksom vad som är populärt eller vilket som har ett snyggt omslag i bokhandeln. Och där blir det problem, så vet vi inte hur stort problemet är, såklart, men som sagt, jag får ju meddelande då och då från folk som säger att de har varit i en taskig situation och varit rädd för saker och haft ett dåligt förhållande till mat på grund av den här typen av böcker.
Jag tackar er alla för att ni kommit hit. Jag tror ju att folk som gillar de här ayurveda och sådana grejer, de kommer läsa det oavsett vad det står för märken på boken i för sig. Men
det kommer de, men jag tror det är många i mitten. Det är många i mitten som ska få välja.
Ja, tack för att ni kom allihopa, det var ett jättespännande samtal, det var kul att ha er här.
Tack så mycket.
Tack själv.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden, och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.